Den 25 februari 1997, 52 år efter Hitlerrikets fall, kan det låta så här i Sverige.
Det kommer en tid då vårt rike, hämndens timma ska komma.
Hovrätten för Västra Sverige fastställde idag tingsrättens dom för hets mot folkgrupp för 7 unga nynazister från Blekinge.
Det var i Trollhättan den 17 augusti förra året som de 7 unga nynazisterna från Karlskronaområdet deltog i en demonstration till Rudolf Hess minne. Demonstrationen blev mycket uppmärksammad och många motdemonstranter samlades och det gick hett till mellan vissa motdemonstranter och den kravallutrustade polisen. De 7 var likadant klädda vid demonstrationen i svarta kängor, svarta byxor, kakibruna skjortor och svarta skärmmössor med nazi-emblem. De använde en lastbrygga som scen och därifrån höll en av dem, en 21-åring som kallar sig ledare för Nationalsocialistisk front, tal. Åklagaren menar att detta är ett klart fall av hets mot folkgrupp, men de 7 hävdade i både tingsrätt och hovrätt att de trodde det var tillåtet med Sieg Heilrop och Hitlerhälsningar eftersom de hade polisens tillstånd till själva demonstrationen. Hovrätten fastställer alltså tingsrättens dom och dömer 5 av de 7 till 2 månaders fängelse, och de 2 som inte fyllt 18 år vid brottet, de döms till villkorlig dom.
Den 26 februari 1997. Diskussionerna kring statsministerns påhopp på svenska näringslivet. Det kommenteras utav näringslivets representant och av TV:s Erik Fichtelius.
De har dessutom kostat på sig själva rekordstora löner och generösa fallskärmar. De har inget dåligt företagsklimat.
Vad han pratar om nu har ju inte dugg med det att göra. Det är hur det går för vissa företag idag, att vissa direktörer tjänar mycket pengar och överhuvudtaget den typen av frågor. Dagsläget för vissa storföretag har ju ingenting med svenskarna, arbetslösheten, 10-årsperspektivet. Och det är det som är det viktiga.
Göran Persson vill inte svara på kritiken när han kom från Bosnien till Bromma ikväll. Till TT sa han före hemresan att han nu personligen ska ta kontakt med Bert-Olof Svanholm. Ikväll försvann Persson i statsministerns limousin.
Ja, hur allvarlig är den här konflikten, sprickan mellan regeringen och näringslivet?
Jag tror man ska tolka det här politiskt. Det vi ser nu är en väldig mobilisering på olika håll från näringslivet när det gäller miljöpolitiken. Ett tecken i tiden är ju att näringslivets ideologiproducent Timbro har börjat producera just angrepp och rapporter och förhopp där. Så det är också en kamp om den politiska dagordningen, att man nu börjar tala om miljörörelsen och miljöpolitik i termer av fundamentalism och hot mot ekonomin och sådär.
Men visst handlar det också om ekonomin, för att avveckla kärnkraften kostar stora pengar i ett kärvt ekonomiskt läge.
Ja, visst gör det, och visst kan man tala om kapitalförstöring när man stänger av fungerande kärnkraftverk, va? Men samtidigt är det så att marknaden har på sätt och vis godkänt energiuppgörelsen. Det blev inga räntehöjningar när beskedet om stängningen av Barsebäck kom. Den bortre parentesen försvann, det betyder säkert en del. Jag tror att regeringen mycket medvetet i själva verket testade kontinuerligt marknadens reaktioner just genom att förhandlingarna skedde öppet hela tiden. Då kunde man ju avläsa, blir det några chockhöjningar av räntorna, tickar räntepunkterna iväg? Och det skedde inte. Men hade det hänt, då skulle nog både regeringen och Centern ha backat, men det behövde de ju inte göra. Något.
Så vad är det vi ser här då? Är det mer en begynnande valrörelse än en diskussion om kärnkraftens vara eller inte vara?
Ja, jag tror det. Och då är det Olof Johansson som blir måltavlan här. Tokolle, som en del i näringslivet har kallat honom och tyckt att han är. Va? Så att han har ju avlägsnat sig nu från det borgerliga blocket. Och borgerlighetens chans att vinna nästa val, det är ju det att det sker utan Centern. Och därför så börjar ju han angripas nu. Det kommer vi säkert att se mer utav.
Kommer den här hårda tonen då mellan den socialdemokratiska regeringen och näringslivet att hålla i sig?
Jag tror det. Det verkar så. Det här är ju första gången sedan löntagarfondsdebatten som Socialdemokraterna gör någonting som i grunden utmanar näringsliv och borgerlighet. Det är en reell konflikt kring energipolitiken och då blir det strid, även om de säkert fortfarande kan fortsätta att tala med varandra när de har sådana här middagar vi hörde talas om. Det är nog mer hovsamt, men här i energipolitiken så är det strid och reell motsättning.
Tack.
Den 27 februari 1997 i den nya genteknikens spår.
Den nya gentekniken kan innebära en helt ny typ av vapen som dödar människor av en viss folkgrupp. Och nu kräver FOAs förre generaldirektör Bo Rybeck ett förbud mot vapen som använder sig av genteknik. FOA har tillsammans med flera forskare gjort en hotanalys av den här utvecklingen. Där deltog bland andra Lars Bäckman, professor i Umeå.
Det skulle vara den mikroorganism som kan ställas in på att, så att säga, särskilt attackera människor med en viss genetisk konstitution. Därför är det naturligt då att folk som sysslar med försvar försöker att se vad som pågår. Potentialen finns ju och vi får ju mer och mer genetiska data.
Dessa rådata kommer från två av världens hittills största naturvetenskapliga samarbetsprojekt. De syftar till att i detalj kartlägga den väldiga mänskliga genuppsättningen. Ett av dem med syfte att specialstudera arvsmassan hos över 700 etniskt olika folkgrupper för civila forskningsändamål. Men det ger ändå, enligt Bo Rybeck, anledning att observera de militära riskerna, till exempel för kurderna i Irak, som redan utsatts för kemisk krigföring.
Ja, det kan man ju baserat på så enkla saker som att man talar om etnisk rensning i på Balkan och på andra ställen, så att det är ju inte så långt att man då går vidare. Det skulle ju då ha fördelen att inte märkas vem som har gjort det. Eller.
Ett stridsmedel utan avsändare?
Ja, just det.
Den militära sidan får i så fall all baskunskap gratis från den civila?
Ja, visst.
Bo Rybeck, tidigare generaldirektör för FOA, reporter Christer Larsson.
Den 27 februari 1997. En stor del av West End i London stängdes av igår när drottning Elisabeth avtäckte ett monument föreställande svensken Raoul Wallenberg. Det är den judiska kolonin i London har under många år önskat se en manifestation av Raoul Wallenbergs hjälteroll under andra världskriget. Svenskens mod, slughet och patos innebar räddningen för minst 100 000 judar i Budapest i slutet av kriget. Och detta läser jag alltså i Göteborgsposten denna dag. Och vägen till gårdagens manifestation har varit både lång och mödosam. Ett monument i centrala London kräver godkännande i åtskilliga instanser och aktivt stöd från inflytelserika kretsar. En av de mest drivande krafterna i projektet har varit parlamentsledamoten David Ames. Han inledde arbetet redan 1988. CNN rapporterar.
Across Europe, but in Hungary more than 300,000 remain. The approach of the Red Army meant doom for the Nazis, certain but slow. The Swedes' weapon was the Schutzpass, in blue and gold, with an impressive lot of stamps and signatures that declared the holder under Swedish protection. Passed out by the tens of thousands, they were enough to stall the day of death for people like these, snapped by Wallenberg himself. His secret, a talent for mimicry. He could switch from oily diplomat to raging tyrant to amuse a dinner party, or to bluff and bully German soldiers with a weakness for authority.
He could shout like a German. He knew exactly the way they reacted.
He had an extraordinary force. He was a very tall, aristocratic-looking man. He could speak several languages, and his sheer determination and initiatives that he took, he was very quick on the uptake, enabled him to see opportunities and exploit them.
He had 7 months. The Russians came. It was his turn to be carted off. That he died here in Moscow's Lubyanka prison is one of the likelier stories. Amid a jumble of official lies and rumors that he'd been spotted in far-flung prison camps. In any case, why? Russian suspicions of spying, says half-sister Nina.
Maybe that Sweden or the world didn't rush to the Turgau's rescue would seem suspicious to them. It's possible, too.
Will we ever find out? Not likely, says his old translator. It will remain a mystery, but the important thing is we need more Wallenbergs because there are new Nazi movements arising. Richard Blystone, CNN London.
Den 28 februari 1997. Om falska Irak.
FNs vapeninspektörer misstänker att Irak håller på att utveckla en robot som kan bära giftig nervgas och som har större delen av Europa inom sin räckvidd, det uppger brittiska BBC. Rolf Ekéus, som leder den FN-kommission som ska se till att Iraks tunga vapen förstörs, anklagar Irak för att systematiskt ha försökt vilseleda kommissionen.
Den 28 februari 1997, det blåser antikärnkraftvindar.
ABB-koncernen, en av världens största tillverkare av kraftverk, börjar nu tvivla på kärnkraften och satsar mer på gas och kol i framtiden. Energibehovet hos länder på väg upp ur fattigdomen är stort och där kommer det i första hand att byggas elkraftverk som eldas med kol eller gas. Det här säger Jan Strömblad, som är miljöansvarig på ABB-koncernen.
Ja, den största mängden elektricitet som produceras i världen idag kommer ifrån fossila energislag, kol, olja, gas. Och fyndigheterna ökar hela tiden och därför så är det en stor mängd nya projekt som är baserade på dessa energislag. De är alltså tillförlitliga och välkända och inte alltför kostsamma.
Och kärnkraft är kontroversiellt.
Och kärnkraften har ju sin opinion emot sig och det finns ju politiska beslut och andra beslut på att man ska inte expandera kärnkraften.
Det är fossila bränslen som kommer att tillfredsställa världens framtida behov av energi och inte kärnkraft eller alternativa energikällor som solenergi. Kol och gas beräknas stå för över 80% av världens elkapacitet om 25 år mot mindre än hälften idag. Det visar en prognos som ABB tagit fram genom det internationella undersökningsföretaget McGraw-Hill. Kärnkraftens andel sjunker från runt 53% år 2020 och alternativa energislag som solenergi kommer inte vara viktiga. ABB planerar nu för en kraftig utbyggnad av antalet gas- och koleldade kraftverk och kunderna hittar företaget bland de kraftigt växande ekonomierna i Asien, menar Jan Strömblad.
Ja, det är främst i dessa så kallade nya marknader i Asien. Man har behovet av väldigt mycket mer elektricitet. Kina, Indien.
Jan Strömblad, som är miljöansvarig på ABB-koncernen, reporter Tommy Berglund.
Ja, ABB koncentrerar sig alltså på kol och gas och samtidigt ökar många industriländer sina utsläpp av sådana ämnen. Nästa vecka ska EUs miljöminister försöka enas om en gemensam strategi, men utvecklingen efter miljökonferensen i Rio ser dyster ut. Världsnaturfonden har gått igenom 20 industriländer och av dem är det många som har ökat utsläppen.
Löftet från Rio var att industriländerna inte skulle få öka sina utsläpp av växthusgaser mellan 1990 och 2000. Några länder har minskat utsläppen. Ryssland på grund av nedgången i ekonomin. Storbritannien genom att delvis övergå från kol till gas. Men flera länder, däribland USA, Kanada, Australien och Sverige, har ökat sina utsläpp. Och Jonathan Lowe på Världsnaturfondens internationella kontor i Schweiz tycker att industriländerna har gjort en svag insats.
poor, in a word. Only a handful are actually going to meet their Rio obligations. And for the most part, it's been business as usual, and the emission of greenhouse gases has carried on up and up.
När EU-ländernas miljöministrar ska diskutera klimatfrågan på måndag ses EU som en enhet där några länder ska få öka utsläppen medan andra minskar. Totalt sett tänker sig EU-länderna en utsläppsminskning med 10% till 2005. Handling är angelägen och industriländerna måste nu åta sig att minska utsläppen under de närmaste 15 åren, säger Jonathan Lowe.
Action is urgently required and can't be delayed. And so that means making a substantial reduction in the emission of greenhouse gases by the year 2005 and further reductions by the year 2010.
Jonathan Lowe på Världsnaturfonden, Ekots miljöreporter Ingrid Gustafsson.
Den 1 mars 1997. Sverige.
Tillbaka till Sverige. Satsa på småföretagen. Ja, det är Vänsterpartiets recept mot den höga arbetslösheten. Och för första gången antar nu Vänsterpartiet ett näringspolitiskt program. Det sker vid partiets samling i Västerås nu i helgen.
Gudrun Schyman, Vänsterpartiets ledare, är själv delägare i en liten restaurang i Gamla stan i Stockholm.
Jag tycker att det är bra att jag får erfarenheter, egna erfarenheter av hur villkoren är. Det egna erfarenheter är alltid bra att ha med sig i alla lägen.
Nu vill hon att hela partiet satsar på småföretagande och antar ett näringspolitiskt program.
Traditionellt så har vi näringslivet och näringslivets företrädare befunnit sig till det har varit högern och arbetsgivarföreningen. Och det är väl därför som en del ögonbryn har farit i höjden när nu vänstern diskuterar de här frågorna. Men för oss är det självklart, för att det här handlar ju i förlängningen om allas vår vardag.
Vid Vänsterpartiets kongress i maj i fjol var det näringspolitiska programmet en av de stora stridsfrågorna. Men nu, 9 månader senare, tycks partiet stå enat.
Jag tycker en del i vår politik som har kanske saknats, så därför är det bra att vi får ett program att stå på nu.
Småföretag, det står om kooperativa företag, det står ganska mycket om kvinnor och arbete, om att förkorta arbetstiden, och just det är de frågorna.
Villkoren ska vara hyfsade också för småföretag. Det här är ett sätt att skapa inkomster och öka välfärden i Sverige, också småföretag.
Om man står på någon sorts klassisk definition på socialism, att arbetaren äger sitt produktionsmedel, så är ju småföretagaren den verkliga socialisten.
Jag är övertygad om att medlemmarna i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att vi har ett väl fungerande näringsliv.
Så du ser ingen fara i att medlemmar som har en annan syn nu kommer att lämna partiet och ni får helt andra grupper som väljare?
Nej, jag ser inte att det skulle finnas skäl för någon att lämna partiet för att vi utvecklar vår politik.
Första mars 1997, Albanien.
I Albanien har den senaste månadens kris plötsligt förvärrats. Minst 9 människor dödades i natt i hittills värsta upploppet sedan albanerna började protestera.
Det har varit en makaber och tragisk natt. Jag har aldrig sett något liknande i Albanien. Det säger sjukhuschefen i hamnstaden Vlora till nyhetsbyrån Reuters efter att han räknat de döda från nattens upplopp. Det är i den oroliga hamnstaden Vlora som våldet återigen har blossat upp i spåret av de kraschade sparfonderna där så många albaner har förlorat sina besparingar. Gårdagens upplopp tycks ha börjat när polisen försökte få slut på en hungerstrejk som 42 studenter hållit utanför universitetet i Vlora i protest mot hur regeringen har skött affären med de kraschade sparfonderna. En student skadades när polisen kom och efter det släpptes vreden lös. Ett gäng uppretade och beväpnade människor tågade till polishögkvarteret där utbröt skottlossning mellan polisen och folkmassan. Skottlossningen uppges ha pågått i över 2 timmar. Flera personer sköts ihjäl av polisens kulor, medan polisen uppger att tre av deras män släpats från polishögkvarteret av den uppretade folkmassan och att en av dem slogs ihjäl och de två andra skadades allvarligt. Idag rapporteras att hundratals människor blockerar vägarna mellan huvudstaden Tirana och de två städerna Vlora och Lushne söder om huvudstaden. Två arméfordon har stuckits i brand längs vägen till Lushne och trästammar och bildelar är utlagda på vägen för att hindra eventuell militär att komma fram, rapporterar journalister på plats. I huvudstaden har det albanska parlamentet kallats in till krismöte efter de nya våldsamheterna. Maria Sjöqvist.
Den 2 mars 1997 med Åland.
Idag får Åland en ny särställning gentemot resten av Finland, men också mot övriga EU när den nya skattegränsen mellan Finlands fastland och Sverige träder i kraft. Ålänningarna får visserligen behålla den lönsamma taxfrihandeln på färjorna, men priset för det blir en mycket kostsam byråkrati kring övrig handel, något som upprör på ön.
Första klass biljett härifrån.
Varför då?
Ja, alltså det är ju enklare på andra sidan i Sverige, eller så flyttar man till Estland. Begagnade bilar kommer att bli dyrare på Åland. Det blir ju svårare, det blir det.
Nej, vi
matvarorna...
tycker inte om
det. Men det blir ännu värre det här. Det blir ännu värre det här än vi trodde. Och det blir hemskt rådigt, både för företag och det blir ännu värre för privatpersoner.
Niklas Kjellsen är en av många chockerade och upprörda ålänningar över den nya skattegränsen. De 25 000 öborna krävde inför Finlands EU-inträde att få behålla taxfree-försäljningen. En lönsam affär för ålänningarna som mycket tack vare spritförsäljningen på båtarna och turismen till ön fått den högsta levnadsstandarden i Finland. Men priset som EU ställde för den fortsatta taxfree-försäljningen var att fastlandet i Finland liksom övriga EU skulle skapa en skattegräns runt Åland. Det betyder i praktiken att ålänningar som importerar eller exporterar varor som överstiger 1600 kronor måste betala 22% moms både på fastlandet och på ön. Det går visserligen att kräva tillbaka den ena inbetalda momsen, men det är en mycket byråkratisk, kostsam process. Det blir merarbete både för privatpersoner och affärsidkare, men också för tullen och skattemyndigheterna. Och ingen tjänar några pengar på själva byråkratin. I vissa fall kan ålänningarna inte få tillbaka den dubbelbetalda momsen. Det handlar till exempel om köp och försäljning av begagnade bilar som idag alltså går upp i pris med 22% på Åland. Men det är inte bara privatpersoner och affärsidkare som rasar över den här byråkratin och fördyringen. Tulldirektören på Åland, Kristina Ernström, går så långt att hon uppmanar ålänningar att smuggla och inte deklarera varorna.
Man måste ju också ha rätt att vara ärlig. Det har jag också sagt. Men att det här betyder ju att det blir byråkrati och krångel. Man köper en vara i Finland som då är över det här värdet och där ingår moms. Så kommer man med varan över gränsen och hamnar att betala moms en gång till. Och det här är ju tokigt.
Som tullens chef här på Åland så uppmanar du folk att smuggla.
Nej, kan man ju kalla det smuggla. Man har ju betalt den här momsen redan, både i Sverige och Finland. Och det är ju frågan om hur noga man räknar ihop de här varorna.
Men enligt EU-lag så ska det göras en gång till. Och sen ska man dra av det.
Nå, jag tycker ju att man måste faktiskt fundera att löna det sig och krångla med den här saken.
Sa Ålands tulldirektör Kristina Ernström och det var vår Helsingfors-korrespondent Vladislav Savic som besökte Åland.
Den 2 mars 1997, Zaire.
Vi fortsätter med situationen i centrala Afrika nu. Alla internationella hjälparbetare har idag hastigt flugits ut från staden Kisangani i östra Zaire. Det här är regeringsstyrkornas sista fäste i området, men nu avancerar Tutsi-rebellerna mot staden trots de pågående fredssamtalen om kriget i östra Zaire.
Det är långt till vapenvila, sa rebelleran Laurent Kabila när han hade träffat Sydafrikas president Nelson Mandela.
Men för att visa respekt för fredsantalen som kan leda fram till en förhandling med Zaires regering så kommer vi inte att gå till storoffensiv ännu, sa Kabila. Och det betyder i stort sett att rebellerna fortsätter sin långsamma framryckning och tågar in i städer där de zairiska soldaterna först har plundrat allt och sedan flytt hals över huvud. Rebellerna har också upprepat sitt hot att om Zaires regering fortsätter att beväpna Hutu-milis så kommer rebellerna att anfalla och driva ut milisen ur flyktingläget Tingi Tingi där omkring 160 000 flyktingar finns. Redan har stora skaror flyktingar börjat lämna lägret ut i ovisshet i de täta regnskogarna. Hjälparbetare som försökt flyga in mat och förnödenheter säger att det nu är lätt att skilja riktiga flyktingar från milis. De förra är präglade av svält, sjukdomar och umbäranden medan de före detta soldaterna i Rwandas armé som genomförde folkmord på Tutsier i Rwanda är välnärda och beslagtar mat som är ämnad för flyktingarna. Situationen i Tingi Tingi och den katastrof som kan inträffa både för Hutu-flyktingar och zairiska flyktingar har fått FNs nya generalsekreterare att återigen väcka frågan om en internationell militär styrka att sättas in i Zaire. Rebellerna har nu, enligt egen uppgift, intagit den strategiska staden Kindu som hade en av de få landningsbanorna som regeringssidan fortfarande kontrollerade i östra Zaire. Kvar finns nu bara Kisangani, Zaires tredje största stad, 40 mil därifrån, som samtidigt är regeringstruppernas högkvarter. Och Kisangani är det slutliga målet för rebellerna och som kommer att försvaras hårt av regeringstrupperna som i många fall har sina familjer där. Kisangani är också hjälporganisationernas bas i östra Zaire, men nu evakueras hjälparbetare därifrån inför risken av ett avgörande slag. För faller Kisangani, då har Zaires regering förlorat kriget om östra Zaire och då, om inte förr, återstår ingenting annat än förhandlingar. Och kanske att tvingas se 25% av Zaire bli en egen stat. Alternativet är ett nytt styre i Zaire. Vincent Dahlbäck, Kapstaden.
Den 2 mars 1997 är det kinesiska samhället hotat.
Idag har premiärminister Li Peng där utlovat stora förändringar för landets statliga företag. De här företagen går så dåligt att de hotar hela det kommunistiska samhällets framtid, anser Li Peng.
100 miljoner människor jobbar inom de statliga kinesiska företagen. De flesta av de företagen är ineffektiva reliker ur det ultrakommunistiska förflutna. Företagen går allt sämre och för första gången har nu hela den statliga företagssektorn rapporterats gå med förlust. Statens stöd till förlustföretagen ökade i fjol med 10% från ett redan tidigare dåligt utgångsläge. De statliga företagen är ett känsligt ämne för kommunistpartiet. Enligt ett kinesiskt ordspråk har de anställda i statliga företag en risskål av järn, det vill säga de har en okrossbar livslång anställningstrygghet. Det är den kinesiska motsvarigheten till det svenska talesättet statens kaka är liten men säker. Men de offentliganställda i Sverige har fått erfara att också statens kaka kan försvinna och kineserna har upptäckt att risskålen inte var tillverkad av järn. I fjol avskedades mer än 7 miljoner anställda ur kinesiska företag. De tvingades ansluta sig till den armé av arbetslösa som samlas i städerna och hoppas på jobb i någon av de nya Kinas privata affärsverksamheter. Premiärminister Li Peng höll idag sitt årliga tal inför Kinas motsvarighet till ett parlament, alltså folkkongressen. Och han sa att reformer av den statliga företagssektorn är nödvändiga, annars hotas hela det socialistiska systemet. Han utlovade en större grad av självbestämmande för företagen. De företag som går bra ska få förmånliga lån, de anställda ska få köpa aktier i sina egna företag och staten ska i ännu högre utsträckning än nu sluta hålla de sämsta företagen under armarna. De ska helt enkelt få gå i konkurs. Staffan Sonning, Singapore.
Skakande rapport från Rumänien, 2 mars 97.
I samband med den kommunistiska regimens fall i Rumänien uppdagades ju ohyggliga förhållanden för många av de rumänska barnen. Och nu 7 år senare är alla övergivna barn fortfarande ett stort mänskligt och socialt problem i Rumänien.
He has a father, but his father doesn't work.
Jag har pappa, men han vill inte ha mig hemma.
Jag har bott på barnhem, men jag kastades ut därifrån när jag fyllde 18. Jag har inga föräldrar.
Jag har kun på mig tro, kärem.
Kärem barn och vad men.
They are just beggars.
Yes, yes.
Vi överlever genom att tigga. Vi har inga rena kläder. Vi har ingenstans där vi kan ta ett bad. Vi äter bara en gång om dagen. Så berättar Marjan och Halina. Marjan är 16 år, Halina 18 och ett halvt. Jag träffar dem på några stationer i Bukarest. Ett erkänt tillhåll för stans gatubarn. Marjan, Halina och de andra hemlösa barnen här är utlämnade åt hunger, kyla, kärlekslöshet och polisbrutalitet. Några av dem också åt vuxnas råa sexbegär. Barnprostitution har blivit ett brännande problem. Deras enda tröst är de lackburkar som de sniffar på. Sitt öde delar de med många andra rumänska barn. En färsk uppgift säger att av 300 000 barn som föds varje år i Rumänien så överges fortfarande 20 000 av sina föräldrar. De skandalösa förhållanden som avslöjades då den kommunistiska Ceausescu-regimen föll för 7 år sedan har alltså fortsatt. I en del avseenden har situationen till och med förvärrats under den nya marknadsekonomin med dess sociala utslagning. Visserligen gör frivilliga hjälporganisationer stora insatser, till exempel Rädda Barnen. Och visserligen har förhållandena på de statliga barnhemmen blivit betydligt bättre. Barnhemmen är inte längre bara ett slags fängelse. Och Rumäniens nya regering som tillträdde för ett par månader sedan har lovat försöka lösa problemen med alla övergivna barn. Bland annat genom generösare bidrag till flerbarnsfamiljer så att barnen kan behållas hemma. Det säger Rumäniens arbets- och socialminister Alexandru Atanasiu.
So, we'll try through some facilities to some allowances as the allocation for the children.
Men problemen är ofantliga, det erkänner alla. Och barnen på några stationer i Bukarest håller resignerat om sina lackburkar.
Noi majoritatea dintre noi.
Doamne, eu am 8 clase și la.
Noi ăștia majoritatea
de flesta av oss som är redan är mellan 16 och 18 år skulle vilja ha ett jobb och någonstans att bo. Vi vill vara normala människor, säger de. Den nya presidenten lovade sin valkampanj att hjälpa unga människor, men vi har inte fått någon hjälp än. Tror ni att ni ska få ett bra liv någon gång i framtiden, frågar jag. Vi hoppas det, men ingen bryr sig om oss.
Barn alltså från centrala Bukarest, Ekots utsände, där var Göran Skånsberg.
Den 2 mars 1997, åter en rapport från Albanien.
Först gäller det alltså Albanien. Beskedet igår kväll från den albanske presidenten Sali Berisha att han avsatt hela regeringen räcker inte för att lugna de uppretade demonstranterna. Nu kräver oppositionen nyval, rapporterar vår korrespondent.
Militärfordon sätts i brand. Hungerstrejkerna fortsätter. I Sarande i södra Albanien tar demonstranterna vapen från polisen, bränner och plundrar idag. Att låta regeringen avgå är inte tillräckligt för den upprörda albanska oppositionen. Efter ett dygn av demonstrationer, skottlossning mellan polis och demonstranter som kostade 9 människor livet, beslutade president Berisha att gå några av kraven till mötes. Regeringen avgår. En ny regering ska utses i samråd med oppositionen, socialistpartiet, de forna kommunisterna. Men en av socialistpartiets ledare, Namik Dokle, kräver nyval i Albanien. President Berisha har redan förlorat albanernas förtroende, var Dokles kommentar till beskedet om att regeringen avsatts. I hamnstaden Vlora, centrum för demonstrationerna och våldsamheterna, mottogs beslutet med glädje. Men studenterna där fortsätter hungerstrejkandet. Deras krav är att alla som förlorat sina besparingar i de albanska investeringsfonderna får sina pengar tillbaka. De fattiga albanerna satte in sina pengar och utlovades skyhöga räntor. Det var när dessa fonder gick i konkurs som demonstrationerna började. Albanerna anser att regeringen borde ha varnat dem för riskerna med dessa fonder. Och många anser dessutom att regeringen och presidenten har stått bakom fonderna. Vi slutar demonstrera idag om alla politiska krafter enas om att betala tillbaka skulderna, säger en av de hungerstrejkande studenterna. En annan anser att presidentens beslut att avsätta regeringen bara är ett spel för gallerierna. Kristina Gustafsson i Sarajevo.
Om de svenska FN-trupperna i Bosnien, 2 mars 1997.
I Bosnien får de svenska trupperna nu allt svårare att genomföra sina uppdrag. Det är inte så att deras verksamhet blir mer riskfylld, nej. Istället blir de indragna i den politiska konflikten och står nu mitt i den utan att riktigt klara av detta. Ekots utsände rapporterar från Tuzla i Bosnien.
Den asfalterade vägen går från staden Doboj i norra Bosnien genom en bred dalgång med mindre samhällen runt omkring. Fälten ska just börja vårbrukas och i diketrenarna lyser Tussilago och i lövskogarna blommar gullvivan. Här har kriget gått varsamt fram, men konflikterna mellan grannarna kvarstår. Här har de svenska SFOR-styrkorna fått i uppdrag att flytta gränsen inom Bosnien mellan den serbiska delen och den muslimsk-kroatiska federationen. Gränsen ska flyttas 400 meter in på muslimskt område och i det allt mer spända läget kan tvisten om några kvadratmeter mark snabbt blåsa upp till något större. Av serberna i området beskylls de svenska soldaterna för att ha misslyckats med att flytta gränslinjen. För att ha drivits iväg av ilskna muslimska bybor beväpnade med stenar och andra tillhyggen. Så här svarar major Mikael Lind på de här beskyllningarna.
Vi har aldrig råkat ut för några handgemäng när vi genomför någon sån verksamhet.
Så det är en total lögn i här påståendena?
Ja.
Men har ni lyckats flytta den? Har ni flyttat gränsen?
Ja, vi har skyldiga att märka ut den. Vi har märkt ut den under två tillfällen, men de försvinner under natten, utmärkningarna.
Så det är de gamla märkningarna som är kvar?
Ja, det finns inga märkningar kvar här nere längs vägen. Det är så att alla parter har trott att gränsen var just på den här platsen vi står nu. Mm. Men i själva verket så går den 400 meter där.
Och ni kommer att flytta den?
Ja, vi har en uppgift att märka ut den och det gör vi.
Och när gör ni det?
Ja, det gör vi varje dag.
Det serbiska området i Bosnien, den så kallade Republika Srpska, består delvis av djupa fickor in i det muslimsk-kroatiska området. Och på flera ställen är mynningen till dessa serbiska områden mycket smal. Just hit försöker muslimer, inte bara sådana som tidigare har bott här, utan också flyktingar från mer stridsdrabbade, nu kanske serbiska områden, flytta. Det gör de ofta med den muslimska regeringens goda minne och med ekonomiskt stöd från den. För i Bosnien råder enligt Daytonavtalet full rörelsefrihet. Här gäller det 7 byar öster om staden Doboj där de svenska trupperna inte mer kan garantera säkerheten. Med de här inflyttningarna, som ofta har både politiskt och militärt strategiska orsaker, försöker muslimerna skära av och isolera en del av de serbiska fickorna. Det här sker mot bakgrund av det lokalval som väntas i sommar, samtidigt som det pågår diskussioner om att dra nya kommungränser. På nätterna smyger sig serber in genom de för andra invånare i området okända minfälten och spränger och förstör hus, ofta sådana som har renoverats och där man vet att muslimer ska flytta in. Läget är alltså spänt och parterna i Bosnien, liksom svenskarna, talar om allt fler provokationer. Marcus Ölander i Tuzla, norra Bosnien.
Från 1997 års Vasalopp, 2 mars 97.
Och så till dagens skidfest. För en trekvart sen gick de första i mål i Mora i årets Vasalopp. Och så här lät det då.
Vad tog han vägen? Jo, där kommer han. Där dyker han upp längst bort. Han stakar på för fullt. Han har kört ifrån kullan med 30 meter ungefär. Och han har naturligtvis ingen annan bakom sig. Och nu tar han det lugnt. Nu bugar han till höger, till vänster. Och ler med hela ansiktet. Och applåderas. Han vänder sig om. Nej du, det är ingen bakom dig, Michael Botino. Så tappar han kransen. Han ger sig tid att stanna och plocka upp det. Ja, ja, du har tid. Och där går han i mål. Han hade haft tid att både lyfta upp kransen och valla om. Och då har vi väl en sluttid på 4:12 ungefär, va?
4:11 och 14.
Och han som vann, han heter Mikhail Botvinov. Han är ex-ryss numera, österrikare. Han vann alltså Vasaloppet efter att ha åkt ensam i täten under större delen av loppet. Han var drygt 3 minuter före tvåan, Christer Majbäck, Jukas Järvi. Och trea kom Tobias Fredriksson, Häggenås. Vi ska ha Radiosportens Dag Malmqvist med oss nu. Dag, vad har du att säga i övrigt om dagens årets Vasalopp?
Man kan lugnt säga att årets segrare är Mikhail Botvinov, ryss, men numera tävlande för Österrike, gjort ett av historiens starkaste Vasalopp. Han ryckte ifrån de övriga efter 3-4 kilometer av de 9 milen. Han fick 2 minuters ledning, tappade den till drygt 1 minuts ledning efter halva loppet, men ökade sen igen för att vinna ensamt majestät med 3 minuter och 10 sekunder före Christer Majbäck och sen Tobias Fredriksson på tredje plats 4 minuter efter Botvino. Denne Mikhail har vunnit längdkuppen i år, men har tidigare bara åkt ett enda Vasalopp. Det var för 3 år sedan, då slutade han 28. Norske veteranen Vegard Ulvang blev 4, fjolårsmästaren Håkan Westin blev 6. Och just nu så sliter tusentals löpare i de lösa och blöta spåren för att ta sig till målet i Mora som är öppet långt in på kvällen.
Radiosportens Dag Malmqvist från årets Vasalopp i Mora.
Tidig morgon den 3 mars 1997. Albanien.
Det var en dramatisk natt i Albanien efter beskedet om undantagstillstånd igår.
Nu införs demonstrationsförbud och statlig kontroll över medierna. Alla vapen ska återlämnas före 14:00 idag på eftermiddagen. Därefter har polisen rätt att utan förvarning skjuta på personer som bär vapen och på grupper som samlas och är fler än 4 personer. De hårda lagarna beslutades igår kväll sedan Albanien snabbt närmade sig randen av anarki och inbördeskrig. Under helgen har vapenlager plundrats i södra Albanien. Mängder av bärbara vapen är på drift. Både den civila polisen och säkerhetspolis har drivits på flykt i flera städer. I Sarande, en kuststad längst i söder, plundrades butiker och banker och flera hus sattes i brand. I Vlora, en hamnstad lite längre norrut, dödades totalt 11 personer under helgen. De flesta av rikoschetter när folk sköt i luften och på väggarna med stulna Kalashnikov. Eller i regelrätta strider mellan polis och demonstranter. Kristina Gustafsson, Sarajevo.
Ja, det alltså, vi har alltså hört om hårdare tag mot de protesterande albanerna. Och frågan är hur långt presidenten Sali Berisha kan gå. Vi låter frågan gå till Göran Skånsberg, utrikesreporter på Ekot.
Ja, det som har hänt nu, det verkar som en ren krigsförklaring mot de så kallade upprorsmakarna. Och det verkar som om Berisha är beredd att gå hur långt som helst för att slå ner motståndet mot honom. Han använder ju det här våldet som har förekommit med plundringar och brända hus och sådär som en förevändning för att ta till de här hårda tagen. Och det här kan ju fortsätta trappas upp från båda sidor.
Finns det någonting som kan hindra Albanien från att gå mot krig?
Landet står ju redan vid randen av ett inbördeskrig och jag tycker det verkar som att utsikterna till en fredlig upplösning av det här är mycket små. Istället så kan det bli tvärtom, en hård diktatur, en ny polisstat. Säkerhetspolisen tycks ju spela en väldigt viktig roll i det som sker nu.
Hur kan det komma sig att det blivit så här i Albanien?
Ja, om man jämför med andra länder på Balkan där det förekommit massprotester, till exempel Serbien och Bulgarien, så har ju brytningen med det förflutna varit ännu svårare i Albanien. Övergången till demokrati har varit mer komplicerad och Berisha själv till exempel har tidigare uppvisat väldigt starka auktoritära drag, så att det är en förklaring till att det blivit så här nu.
Göran Skånsberg.
Den 3 mars 1997. Sverige.
Ubåtskränkningar. Trots att riksdagen har beslutat att varje form av kränkning av svenskt område ska kunna avvisas. Det framgår av den offentliga årsredovisningen över försvarets verksamhet.
Den som till äventyrs trott att marinen efter alla åren av ubåtsjakter lyckats bygga upp ett fungerande ubåtsskydd får ett överraskande besked i Försvarsmaktens årsredovisning. Där heter det att, citat, Försvarsmaktens förmåga att i nuvarande omvärldsläge upprätthålla den territoriella integriteten är god, utom vad avser förmågan att ingripa mot främmande undervattensverksamhet, samt förmågan att fastställa dess identitet, slutcitat. Försvaret har alltså, enligt ÖBs egen bedömning, dåliga möjligheter att förhindra undervattenskränkningar. Detta trots att i riksdagsbeslutet om försvaret står att Försvarsmakten ska ha förmåga att ingripa mot varje form av kränkning av svenskt område. Försvarsminister Björn von Sydow lever också i tron att beredskapen mot främmande ubåtar är tillräckligt bra. Det förklarade han vid en pressträff för några veckor sedan.
Vi har ju fattat beslut i riksdagen nu i december som gäller både krigsorganisationen och fredsorganisationen. Det är klart att vi anser att det är en tillfredsställande situation.
ÖB har nyligen överlämnat 1996 års rapport om kränkningar av svenskt område till regeringen. Och ÖB rapporterar att inget säkerställt undervattensintrång har kunnat konstateras. Men denna så kallade incidentrapport innehåller också besked om att flera ouppklarade händelser under året klassats som sannolik ubåt, snäppet under nivån säker kränkning. Ubåtskränkningarna skulle alltså i realiteten fortgå, och detta är också en utbredd uppfattning inom marinen och försvaret i övrigt. Det är uppenbarligen mot denna bakgrund som Försvarsmaktens ledning uttalar att förmågan att ingripa mot främmande undervattensverksamhet är dålig. ÖB Ove Victorin har inte velat besvara frågan om detta besked är att betrakta som en uppmaning till regeringen att förstärka ubåtsskyddet. Han vill först träffa försvarsminister Björn von Sydow för att föredra årsrapporten, och det sker senare idag. Hur mycket pengar som satsas på ubåtsskyddet sedan 1980-talets början har varit svårt att fastställa.